Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
God morgon.
God morgon.
Hur är läget?
Under kontroll kanske jag inte skulle säga. Men,
nej. Det låter oroväckande. Ja. Vad är det nu då?
Nej, men du och jag ska ju ordna ett bröllop om exakt en vecka.
Ja, det är sant.
För 65 personer. Det är inte vi som gifter oss utan det är vår dotter.
Men det låter, alltså när du säger det så låter det inte alls så farligt. Vi var på en fest här sistens där det var 160 personer som bara var en fest liksom.
Mm, men det är ju folk som är vana vid sånt här, det är inte det? Du och jag. Ja,
nej, vi är kanske inte det.
Vi är lite eremiter, vi sitter här.
Ja, där 65 personer är mycket för oss det.
Vi är vana att bjuda in någon på en drink och lite chips.
Ja,
det är vår nivå liksom.
Ungefär så.
Ja, nej, så att, hur mår du själv?
Jag mår bra. Det är lite grann som att säga, jag har huvudet fullt med listor på saker jag borde göra. Det är liksom, och det är omväxlande, skriva stora texter, skriva korta texter, klippa häckar, dra ogräs.
Göra podd,
just det, exakt. Den bockar vi av nu.
Det bockar vi av. Ja. Vi har upptäckt att det är en hel del som faktiskt lyssnar på oss till frukost.
Det verkar som det.
Vilket alltså, är kul med tanke på att vi gör den här till frukost.
Ja, just det. Då har folk förstått vad vi håller på med i alla fall. Det är det är en bra början. Jag måste säga det. Men hörru du, ska vi gå loss på någonting?
Ja, alltså det är ju kul att lyssna på P1 tycker jag. Det är alltid roligt. Idag så var det, man går förbi och så hör man plötsligt någon säga någonting. Mm. Det känns som att vi inte vet jättemycket, säger en minnesforskare.
Hörde du det fnös där ute?
Känns som att vi inte vet jättemycket. Men det är ingenting som trots det då hindrar att man sätter sin studio och pratar rakt ut.
Det är som du och jag. Bara sätter oss framför mikrofonen och pratar rakt ut.
Fast det här är inte public service.
Nej, är det vår försvarslinje?
Det är ingen som betalar oss för att göra det här. Och... Mm. Nej, det finns ju inget kvalitetskrav på oss. Det vet ju sen länge.
Jag håller med om, alltså jag tycker också, jag tänkte på det i morse, jag tycker att man blir alltid besviken. Jag, alltså du har ju gärna frukost i tysthet. Du sätter inte på radion om inte jag kommer in igen. Jag är uppvuxen med radio. Vi hade alltid radion på i köket där Mona, vår hushållerska, jobbade. Och den liksom, så jag växte upp med att radion var på liksom. Mm. Och pappa hade alltid på radion när han käkade frukost, lyssnade på nyheterna så här. Men jag måste säga, lördagar är något av en besvikelse. Alltså vi har ju, det är ju P1 som står på här. Och söndagar med Godmorgon Världen tycker jag, det är ganska mysigt och sådär. Och en vanlig morgon när man får morgoneko så kan också vara ganska bra. Men det är någonting med lördagar som är alldeles skevt. Det är liksom, först är det naturmorgon. Och varken du eller jag är särskilt naturintresserade.
Ja, men folk smyger ut och liksom, ja, och spionerar på ugglor.
Ja, idag var, vet du vad, idag var, jag hörde precis slut idag. Idag var de på Öland, mm, och gick vid någon sån här, jag tror någon sån här strandhage. Och det var någon stackars kossa som letade efter sin kalv. Och som genom hela programmet råmade.
Men när de inte har hjälpt kon då?
Nej, precis. Ja, men jag kände också så. Jag började känna att jag blev lite blödig som gammal. Jag tänkte, men usch, tänk om de har tagit kalven för kon och hon inte förstått det. Och det kändes verkligen, jag började bli vegan här i morse. Och efter det, vad var det sen? Jo, men sen är det Kropp och själ. Och det är liksom, det är sånt där program. Alltså det enda som är, ja, jag vet inte.
Ja, det här med minnesforskaren som inte minde så mycket. Eller, ja, jo, det kanske han gjorde. Men han visste inte så mycket. Ja, det var ju dessutom en repris. Och man fick inte riktigt alltid reda på när den sändes första gång. Så att det, man känns lite lost in translation. Fast jag tror ju också att hela det här naturmorgonkonceptet, mm, och att vi ska prata om kropp och själ och vi ska hålla på med det där. Det är någon sorts liksom pseudoreligion. Alltså istället för, vi pratar inte om riktiga moraliska dilemman. Nej, eller
precis.
Vi pratar inte om,
ja, men det är precis
om
det,
hur livet är, utan vi pratar om, ja, vad vet vi om hur livet, ja, är.
Ja, men det är kladdigt. Det är kladdigt och det är liksom löst i kanterna. Och det man skulle vilja ha, alltså jag är inte emot idén på sådana program som Kropp och själ eller vad heter det här som då ska vara ett religionsprogram, men de vågar inte kalla det för
Människor
det.
Och tro.
Människor och tro naturligtvis heter det istället. Ja. Mm. Alltså det är ju det att det är så jävla lösligt i kanterna. Om man suttit och pratat med en jesuit någon gång så börjar man ju gråta när man lyssnar på människor och tro. Det är, mm, så touchy-feely så att, mm, att allting bara blir bara gegga. Mm. Alltså just det här som du säger, man skulle vilja ha lite intellektuell stringens, lite skarpa knivar liksom, det är vad man skulle vilja ha. Till och med naturmorgon, eller hur? Ja, eller kanske inte där, jag vet
till och med, nej, det, alltså, det programmet går nog egentligen bort per definition för mig, men jag vet, mm, ju att du alltid hör,
jag vet att P. Anders Linde, vår kompis, han brukade tala drömst om naturmorgon. Han är ingen naturjeppe, jag tror, nej, bara han tyckte det var
istället
mysigt
istället för,
ja, det var mysigt tror jag, ja. Ja.
Nej, men sen har vi det där med stringens och sådär, och då har vi ju en ledande stringent person som släpps fram,
tack,
mycket ofta.
Du pratar om mig förstås.
det där ska vi komma till lite senare. Nej, ja, det är Lena Andersson.
Just det.
Och idag så ville hon lite grann göra upp med den här flummiga idén om att straff inte ska vara ett straff, utan det är en chans till rehabilitering och så vidare. Det finns väldigt
mycket fångarna loss.
Ja, och säga om svensk strafflag. Man får inte säga strafflag antagligen.
Påföljdslag heter det.
Påföljdslag heter det nog, ja. Men det lustiga var att efter hela den här efterlysningen av stringens i liksom synen på brottet och straffet och samhället, så kom hon fram till den sista meningen, tycker jag är kosmisk. Det är synnerligen osunt för ett samhälle att göra brottslingar av de som inte är det. Ja, men det är väl ganska självklart. Men vad syftar hon på då? Ja, att hon själv inte tycker att knark och sexköp eller vissa våldtäkter då ska betraktas som brott. Och då tyckte jag det var så kul, för då landade hon i att, ja, vem som ska bestämma vad som är brott då? Ska vi känna efter lite var och en? Nej, jag tycker inte det där var något brott. Jag tycker knark får man väl köpa och sex får man väl liksom också köpa. Och våldtäkt, det där vet jag inte om jag tror på så mycket. Alltså det blev otroligt subjektivt och utan någon som helst möjlighet.
Det här låter som din vanliga moralkampanj mot liberaler.
Nej, men det här, jag visste inte att hon var liberal. Nej, det här tyckte inte jag var så liberal.
Du är jätteliberal.
Jo, jag skojade. Jag är inte säker på att det där landade precis där man hade förväntat sig det hela. Men
det var ett intressant resonemang innan, för att hon är inne på mycket av det här just, ja, som handlar om rättsmedvetande och sådär. Att liksom, det går inte att ha ett rättssystem som går rakt emot vad folk tycker är rimligt och vettigt. Och den allmänna uppfattningen om rättvisa. Liksom. Det är ju sant.
Vi har ett daterat rättssystem, och det som stör mig allra mest egentligen är att det finns ju en del smarta jurister, men de är inte med och diskuterar det här, för, ja, att för dem är det så att deras utbildning och yrkesverksamma liv är liksom rättesnöret, trots att man förstår att de kan vara kritiska, och det tycker jag är lite
sen förstår fekt, jag vet inte om jag håller med, för jag har inte läst artikeln, nej, fullt ut, men sen förstår jag att de väljer de där exemplen, därför att det där är ju tre områden där just den allmänna idén om vad som är ett brott har förändrats. Mm. Alltså om man börjar med sexköpslagen liksom. Det är ju en lag som som togs mycket under stor diskussion, därför att många ansåg att det här kanske inte var en bra idé. Mm. Och det är väl lite oklart om det här hur det har landat i rättsmedvetandet, om det finns liksom en jättestor acceptans för det eller inte. Det är jag inte riktigt säker på.
Nej,
och sen så knarkar det ju på väg att förändras. Det ser vi ju i hela världen, inte bara i Sverige, i varje fall när det gäller marijuana och sådär. Och sen
och våldtäktsdomar, det har vi otroligt få. Det är ju liksom nästan i princip.
Ja, men jag antar att de syftar på hela den här MeToo-grejen och det har varit en del domar där som har varit tveksamma.
Jo, fast det... Ja,
jag är inte säker på att jag riktigt håller med.
Nej, men det intressanta är att om vi får ett islamistiskt parti i Sverige som börjar dominera debatten, Nyans till exempel, eller något annat kanske mer framgångsrikt, då kommer vi ha den här debatten om det är Lena Anderssons utgångspunkter från kommandohöjder där vi inte vill vara, kan jag säga.
Mm. Nej, du säger det.
Ja. Men
det intressanta är också att hon har bytt, jag tycker det är så kul att hon har bytt tidning. Att hon liksom, hon var på DN och var DNs pärla, liksom juvelen i kronan. Tills hon började skriva, och det började hända saker i hennes huvud som hon tänkte på liksom lite andra sätt. Och så märkte man så här, nästan fysiskt, hur DN stötte ut henne. Jag tror jag i och för sig att det var hon själv som gick till svenskan, men det var antagligen för att hon kände att det var ingen kul att skriva på DN längre.
Mm.
Det är intressant hur de här sociologiska, ska vi säga, sociologiska kraftfälten som omger våra tidningsredaktioner, som gör att en sån som Lena Andersson byter tidning, eller hur?
Ja.
När jag bytte från Aftonbladet Express var det mycket enklare. Det var ju bara liksom, det var som att byta från, jag brukar säga att det var som att byta från Bandidos till Hells Angels. Det är liksom samma skrot och korn med en annan väst bara.
Ja, själv har jag också bytt från DN till Svenska Dagbladet.
Ja, men det gjorde du tidigt.
Det gjorde jag tidigt. Det, som det hette då i Marieberg, där alla tidningshus låg. Alltså, du har gått över gatan. Det är inte så här, du har börjat gå på gatan. Du har gått över gatan.
Ja, det var bara marginellt bättre.
Så var det.
Du, alltså det här med valrörelsen. Vi tänkte lite grann när vi satt igång med det här, att det är ett bra tillfälle att sätta igång med det. För det kommer att vara valrörelse, det finns massor att prata om.
Mm.
Men är den inte otroligt lam?
Jo.
Den är lite, alltså jag börjar känna så här också att det beror lite grann på att alla är så medietränade. Så ingen vill prata med någon annan. Alla ska inleda sin egen konversation. Det börjar låta som en sån här typkonversation på ålderdomshemmet. Som, vad åt du till middag då? Ja, 6:30. Nej, men jag trodde det var Åmål. Alla liksom kör sin replik och det finns ingen riktig koppling däremellan.
Nej, och jag tror att i grund och botten det finns två saker. Det ena är att det är alltid så, det har varit ganska turbulent politisk tid i Sverige, att politiker är ganska utkasade framåt sommaren. Och då brukar det vara en överenskommen liten lucka där man får ta igen sig. Men nu verkar den, så att säga, den verkar bara fortlöpa, den där luckan i tiden.
Och det är jättekonstigt när det är små som har så mycket att slåss för.
Ja. Och det är kanske så att man inte vinner så mycket på att slåss så mycket. Och två, så tror jag faktiskt att det är sociala medier. Alltså om man kan göra troligt att folk uppmärksammar en på Instagram.
Mm.
Och det var en artikel i Svenskan idag om Johan Persson.
Ja,
hans liksom
slipsar
och varmkorv med bröd och sådär.
Ja, det
och det kanske är så att en kul kille går hem snarare än ett bra resonemang.
Men det var Carl Michael Edenborg som skrev det där. Om Persson.
Mm.
Och jag tycker han var ju mitt i prick när det gäller varmkorvätandet. För sen slår jag upp den andra tidningen. Och vad ser jag där? Johan Persson äter en massa varmkorv.
Mm.
Ja, hur mycket varmkorv kan man äta? Jag har ingenting emot det, men det känns lite... Börjar det inte bli liksom lite parodiskt?
Jo, det börjar det bli. Men han testar ju gränser liksom. Antingen så finns det en sån här, och det har jag sagt vid middag som vi var för... Ja, jag kanske har nämnt det här också. En snygg faktor, det vill säga att man måste vara snygg. Mm. Man måste vara Macron-snygg liksom för att gå hem på bredden.
Menar du att han är det?
Han har en snygg koefficient. Jo då, det har han absolut, om du frågar mig. Och det finns andra som kör på den grejen. Och det är Stubbs till exempel. Vår finske
vän. Han har väldigt mycket tänder, Stubbs.
Ja, men han går inom... Alltså Trump går ju inte där alls med kalufsen. Och det är ju inte Boris heller. Nej. De har väldigt liknande hår förresten, apropå det. Ja, strunt i det. Hela grejen är att om man inte kör på snyggfaktorn så tror jag att man kör på kulfaktorn. Och det för mig över till något som vi verkligen måste prata om, det där med humor.
Nu känner jag mig fäst här.
Det är ju nämligen så här att Hugo Renberg skriver i sitt nyhetsbrev som ju arriverade här idag kanske till och med.
Mm.
att det finns en undersökning på Stanford som visar att killar är roligare än tjejer.
Mm.
Det är ett test på 5000 personer.
Bara att han skriver det, det är ju ett bevis,
det,
eller hur?
Det är så jävla roligt att läsa det här. Det här är så helt enkelt sjukt. Kvinnor är aningen sämre på att uppfatta skämt, har studier vid Stanford visat. De har testat 5000 personer. Så visar att tjejer dessutom är svagare på att formulera kvickhet. Och så försöker han då fördjupa det här. Och han brukar ju ofta landa väldigt rätt. Men här vet jag faktiskt inte. Tydligen sa Christopher Hitchens i Vanity Fair att humor är de flesta mäns bästa möjlighet till fortplantning. Om vi inte är stormrika eller modellsnygga så försöker vi oss på humor för att få kvinnor att skratta. Det ger oss då halvfula en möjlighet. Och liksom, det här tycker jag är så otroligt roligt att prata om hur roliga män är. För så fort man påpekar någonting, till exempel jag är snygg eller jag är lång eller jag är inflytelserik, så är man ju inte det. För att det skulle ju framgå om man var det. Och då finns det någon sorts förklaring till det med att kvinnor då inte är så kul. Det är att, att det är osexigt. Alltså att män tycker det är jättetråkigt och jobbigt. För tjejer ska inte, humor och intelligens hör ihop, och tjejer ska inte vara för smarta eller för roliga. Jag känner ju själv, och det gör ju du också, ett antal kvinnor som faktiskt nästan programmatiskt inte skrattar åt killskämt. Alltså de låter bli helt enkelt, för att det är inte tillräckligt roligt.
Med killskämt menar du helt enkelt skämt som killar drar?
Alltså skämt som killar drar, och ofta på andras bekostnad. Det ska vara liksom lite, någonting lite plumpt i det. Det ska inte bara vara smart, utan det ska vara lite snabbt.
Nu känner jag mig träffad.
Gör du? Brukar du det?
Jag tycker du brukar säga att jag gör det.
Jag brukar inte säga någonting.
Jag brukar klaga på att jag driver med dig ibland.
Nu förstår jag ingenting.
Nej, just det.
Nej. Nej. Men i alla fall så tycker jag det här är intressant. Att det här med att kvinnor liksom på något sätt inte skulle liksom vara roliga. Därför att de inte har lust att vara med i det där racet. Det tycker jag är en fantastisk idé.
Ja, men jag vet inte. Det är ju någonting. Det är någonting i alla såna här diskussioner som jag tycker blir så otroligt ansträngt. Och det är liksom det här ständiga jäkla könsperspektivet. Att liksom kvinnor är på ett sätt och män är på ett sätt. Och det är inte det att jag inte tror att det finns en grund för en del av det här. Precis som Renberg är inne på det här. Det finns säkert en Stanford-studie. Den visar säkert det den visar och sådär. Och det är klart att det finns liksom generella beteendemönster och så som är könsbundna. Det vet vi ju alla. Men jag bara tycker att det är en sån otroligt... Jag blir alltid så trött när jag hör såna här diskussioner. Därför att det är på något sätt... Det är en diskussion som jag är totalt ointresserad av. Den leder ingenstans. Liksom, vart är den på väg? Vad ska vi dra för slutsats? Liksom att kvinnor är på ett sätt och att män är på ett sätt. Jag bara tycker att det känns så otroligt... meningslöst.
Lite passé. Men vi vet ju alla att det finns de som älskar att dra upp det här.
Ja, det finns massor som älskar. Alltså, det är ju någon slags nytt könskrig på gång. Liksom, där man ska prata om allting i könsterm. Och det finns ju liksom också, jag menar, om vi tillbaka till valrörelsen. Titta på hur män och kvinnor röstar som kollektiv. Så är det ju jättestor skillnad mellan män och kvinnor. Alltså, skulle kvinnor rösta så skulle vi helt klart ha en vänsterregering. Och skulle männen rösta så skulle Sverigedemokraterna vara det största partiet. Så att liksom det finns ju jättestora skillnader som är just könsbundna. Och det beror ju på någonting. Och det är klart att man måste kunna prata om det. Men så fort man börjar prata om, liksom, är kvinnor roliga? Då känner jag bara, mitt intresse bara sticker ut genom fönstret.
Jag misstänker att det här är sommarens största clickbait här. Så det här är verkligen... Det blir säkert en raket av det där, Hugo.
Ja. Du, jag skulle prata om jag såg en bild idag. Vi pratar inte så mycket om bilder, vi pratar mest om texter. Men i Svenskans näringslivsbilaga så är det en bild om att bankerna höjer boräntan. Och du vet ju hur de där artiklarna är, om man ska liksom publicera dem. Hur fan bildsätter man det här? Hur kul är det?
Liksom, kan vi ta en bild på räntan?
Ja, precis. Kan jag ta en bild på räntan? Exakt. Men då är det... en bild då med, det handlar ju om bolån, så det är ett stort hus i bakgrunden, det är väl kopplingen ungefär. Men i förgrunden så står det fyra hundar liksom. Allting är taget i grodperspektiv. Och då minns jag den här bilden som alltid går när man skriver om Finansinspektionen, annars sån här tråkig myndighet som det är hopplöst att bildsätta. Då finns det en bild på Finansinspektionens kontor, på fasaden, som är tagen i grodperspektiv. Och vad ser man i förgrunden ofokat? Jo, någon liten terrier som är på väg att dra förbi liksom, på trottoaren. Och det börjar slå lite grann här, och det visar sig, det är naturligtvis samma fotograf, Thomas Oneborg, som var på Svenskan ganska länge, men som tyvärr dog nu för ett par år sedan i covid. Som var en väldigt duktig fotograf. Men när man söker man på hans namn, tittar på bilder, då ser man att han har tagit många såna här bilder. Och de måste ju älska honom, de här stackars redigerarna som då söker genrebilder till de här tråkiga artiklarna. Och äntligen kan hitta någonting som faktiskt är värt att titta på.
Och hundar är faktiskt mer populära än någonsin i Sverige. Alltså det är verkligen helt rätt.
Ja.
Ett litet djur.
Han tog också på katter, jag har sett ett par bilder på katter. Liksom. Katter. Han hade tydligen katt själv. Så Thomas Oneborg ska skänka en tacksamhetens tanke som gör tidningen lättare. Easy on the ice, som de säger i USA.
Ja, och apropå bilder så blev jag otroligt inspirerad av en text av Fredrik Sjöberg i också Svenska Dagbladet. Han skriver om en biografi. Och den handlar om Pontus Ljungberg. Och det är otroligt roligt. Författaren är Lennart Sjögren.
Du berättar om Pontus Ljungberg.
Ja, Pontus Ljungberg är ju... hans föräldrar var båda... konstnärer. Fadern hette Sven Ljungberg och mamman var Anna-Greta Dahlqvist Ljungberg. Hon var författare också. Och Pontus har då skapat ett museum som heter Ljungbergmuseet som ligger i Småland.
Vi var där för ett år sedan.
Ja, ett fantastiskt fint museum. Pontus Ljungberg är också konstnär och arkitekt, så han har gjort det här museet.
Det ligger, alltså det är roligt, för det känns nästan som ett litet Louisiana eller någonting. Alltså. Mm. Det ligger ju liksom i ett villaområde i stort sett. Och som ser, det man kommer in och så blir man rätt förvånad för att det är
otroligt
ganska stora utrymmen.
Och det roliga här tycker jag är, rubriken fångar det här ganska väl. Svårt att gå i föräldrarnas spår. Och så utvecklar det för konstnärsbarn. Ja. Att det ofta blir, de blir ofta lite konstiga, säger han. Därför att, kanske för att föräldrarna är självupptagna eller bohemer eller någonting. Ja. Och det är otroligt svårt att hitta sin plats i världen där. Men så den här boken, jag menar, det är ju inte bara konstnärsbarn som har svårt med sina föräldrar.
Nej.
Vi är också föräldrar, så vi får ju fundera på hur lätt vi har gjort det för våra.
Ja, helst inte.
Nej. Men då kanske man kan läsa den här boken istället. Ja. Slipper man vara så självkritisk.
Han skriver ju väldigt bra, Fredrik Sjöberg. Han har en utmärkt kolumn också i senaste Fokus, vill jag bara påpeka, för att plugga lite för den tiden.
Den har jag läst.
Jo, alltså det är som ofta, finns det insekter med i bilden. men det handlar inte om det, utan det handlar om att han köpte ett torp förra året och upptäckte en viss sorts myra som kröp där. Det gjorde att de fick lite bättre pris. Men eftersom han kan de här grejerna så insåg han sen senare att det går via en lista på de mest populära yrkena. Så det handlar egentligen om något helt annat förstås. Men det slutar med att han hittar en ganska så ovanlig fluga i sitt torp, därför att den här flugan lägger bara ägg i de här just den här typen av myras bo, så att han har liksom en eget litet ekosystem där i sitt torp. Nej, det är mycket bra.
Det där är en naturmorgon för dig, tror jag.
Ja, precis. Ja, men det har du alldeles rätt i. Alltså om Fredrik Sjöberg tog över naturmorgon, då skulle jag till och med ställa klockan på lördag morgon. Det är bra.
Ja, det är bra.
Det säger det. Jag vet inte vad jag ska,
Nej, det är mycket att göra. Det är mycket att göra helt enkelt.
Fram med listorna.
Fram med listorna.
Ja.
Tack ska du ha.
Vi ses igen om vi överlever.
Hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.